I Jesu Kristi namn, låt oss bedja. Hulde Herre, värdes tala, gör dig känd för varje själ. Värdes straffa och hugsvala, du som vill vårt sanna väl. Dina vänner är och skygga, kunna icke sig uppbygga. Gör den du med nåden trygga, tänk på fri och tänk på träl. O, gå med oss under vägen och bered för oss ett bord. Den som fruktande förlägen talar över Herrens ord. Sans och visdom värdes giva, att han vid ditt kors må bliva. Ej med konstlad visdom kliva, men ge akt på ditt ord. Tack att du har människa blivit, tack för vad du lidit har. Tack att du dig själv utgivit, världens synd på korset bar. Hjälp oss tro, att du har vunnit barnaskap åt oss och funnit evigt liv, ja, övervunnit den som haft oss i förvar. Så tackar vi dig, vår käre himmelske Gud och Fader, för denna påminnelse vi har fått denna dag ifrån ditt ord, om hur viktigt det är att vi kan säga det ordet rätt, att vi kan sjunga den nya sången, att vi verkligen har fått syn på vår frälsare och vad han har gjort för oss, så att vi här har börjat att tacka och prisa dig för alla dina välgärningar, för all din nåd och barmhärtighet emot oss. Och så att vi får vara med i den himmelska lovsången, där det ska sjungas till Guds och Lammets ära. Herre, dröj så kvar hos oss också nu vid avslutningen här, vid detta möte. Kom med din gode heliga ande. Och vi kan ingenting taga så som av oss själva. Vi är helt utblottade och hjälplösa. Men Herre, du har så många gånger bevisat att ditt löfte håller att lita till. När du har sagt att det är två eller tre är församlade i ditt namn, där är du mitt ibland dem. Ja, Herre, vi lämnar stunden i dina händer. Hör oss och välsigna oss för din egen skull. Amen. Vi ska läsa några verser ifrån Apostlagärningarnas andra kapitel. Och det är ju hämtat ifrån den predikan som Petrus höll på pingstdagen. Vi läser från den 22 versen till och med den 36 versen i Jesu namn. Ni män av Israel, hör dessa ord. Jesus från Nazaret, en man som för er av Gud blivit vitsordad genom krafter och under och tecken, vilka Gud har gjort genom honom bland er, så som ni också själva vet. Honom som efter Guds fastställda råd och förutseende var utlämnad har ni tagit och genom orättfärdigas händer fastnaglat och dödat. Honom har Gud uppväckt sedan han lossat dödens vånda, emedan det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. Ty David säger om honom, jag hade Herren för mina ögon alltid. Ty han är på min högra sida, på det att jag inte må vackla. För den skull gladde sig mitt hjärta, och min tunga fröjdade sig, och även mitt kött skall vila på förhoppning. Ty du skall inte lämna min själ i dödsriket, och inte låta din helige se förgängelse. Du kungjorde mig livets vägar, du skall uppfylla mig med fröjd inför ditt ansikte. Ni män och bröder, Man kan öppet säga till er om patriarken David att han är både död och begraven. Och hans grav finns ibland oss in till denna dag. Emedan han nu var en profet och visste att Gud hade lovat honom med ed att en av hans läns frukt skulle sitta på hans tron, så såg han förut och talade om Kristi uppståndelse att han inte skulle lämnas i dödsriket och att hans kött inte skulle se förgängelse. Denne Jesus har Gud uppväckt, varom vi alla är vittnen, sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern fått löftet om den helige Ande, har han utgjutit detta som ni nu ser och hör. Ty inte har David farit upp i himmelen, men han säger: Herren sade till min Herre, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall. Därför må hela Israels hus förvisso veta att den är Jesus som ni har korsfäst, honom har Gud gjort till Herre och till Kristus. Herre, helga oss i denna sanning, ty ditt ord är sanning. Amen. Ja, det är alltså hämtat ifrån den predikan som Petrus höll där på pingstdagen. Då när den heliga ande på ett särskilt sätt hade utgjutits över apostlarna. Och då också apostlarna på olika språk och tungomål hade talat om Guds dråpliga verk. Och det står ju här då att det var några som gjorde jäck av detta, och de sa att de var druckna av sött vin. Det var då som Petrus trädde upp och predikade för dem om det som hade skett, om verkligheten, om Jesu död och uppståndelse. Det som hade skett med Jesus från Nazaret. Och vi ska lägga märke till att han, samtidigt som han ställer för deras ögon, för judarnas ögon, deras skuld i detta, när de hade korsfäst härlighetens Herre, så talar han samtidigt om Guds frälsningsråd, att det var det som nu hade gått i fullbordan. Honom som efter Guds fastställda råd och förutseende var utlämnad har ni tagit och genom orättfärdigas händer fastnaglat och dödat. Det var alltså efter Guds fastställda råd och förutseende som detta skedde. Herren kunde alltså använda detta som ju ifrån fiendernas sida var någonting ont. Det kunde Herren vända till något gott. Detta som skulle bli till hela människosläktets upprättelse och frälsning. Vi kan jämföra med ett ord ifrån Apostlagärningarnas tredje kapitel. Det är också där Petrus som predikar. Och det säger han i den 18:e versen, att Gud har så fullbordat vad han har förutsagt genom alla sina profeters mun, att Kristus skulle lida. Här är också ett vittnesbörd om vad profeterna hade vittnat om. Alla profeterna har talat om Kristi lidande. Det var förutsagt. Herren hade uppenbarat detta genom sina profeter, de heliga profeterna. Och ändå var det ju så på sitt sätt att dessa profeter själva inte kunde se den fulla sanningen i detta. Djupet i det som de profeterade om. Men det hade nu fått sin fullbordan. Och Jesus hade blivit uppväckt från de döda. Och vi kan ta ett exempel också ifrån Gamla testamentet till belysning av detta. Jag tänker på vad vi läser om Josef i Första Mosebok. Josefs historia. Josef var ju på många sätt en förebild till Jesus. Och det var särskilt det tillfället där i Första Moseboks 45 kapitel. När Josef ger sig till känna för sina bröder. Så står det där i den fjärde versen att han talar om för dem vem han är. Jag är Josef, er broder, som ni sålde till Egypten. Men var nu inte bedrövad och gräm er inte över detta att ni har sålt mig hit. Ty för att behålla er vid liv har Gud sänt mig hit för er. Och i den sjunde versen: Gud har sänt mig hit för er för att ni ska kunna bli kvar på jorden och behållas vid liv till räddning för många. Alltså Gud hade lett det så att det som från deras sida var en ond gärning, det fick till slut gagna dem själva så att de blev behållna vid liv. Genom att Josef, han kunde ge dem det som de behövde, som de sökte i sin hungersnöd. Gud hade sänt honom på detta förunderliga sätt före sina bröder dit till Egypten. Och vi kan också se det 50 kapitlet där i Första Mosebok. Vad Josef säger till sina bröder efter det att Jakob hade slutat sina dagar. Och då började de bröderna tänka att nu skulle nog Josef liksom börja hämnas på dem för vad de hade gjort. Och då kommer de till honom och säger: förlåt alltså nu din faders Guds tjänare vad de brutit. Och de föll ner för honom, står det. Se, vi vill vara tjänare åt dig. Men Josef sa det till dem: frukta inte, håller ni då mig för Gud? Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo för att låta det ske som nu har skett och så behålla mycket folk vid liv. Ja, vi ser här en likhet med det som skedde med Jesus, vår frälsare. För att behålla mycket folk vid liv. Ja, skriften säger att liv och salighet har kommit över alla människor. Rättfärdiggörelse till liv har kommit över alla människor. Läser vi i Romarbrevets 5 kapitel. Och Jesus sa ju själv vid ett tillfälle: jag har kommit på det att de må ha liv. Och över nog. Det gällde hela människosläktet. Han kom med livets gåva. Det står ju att syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Han blev, kan vi säga, av bröderna. Av sitt eget folk. Dem till vilka han hade kommit, som vi hörde här inledningsvis idag. Men som inte tog emot honom. Han blev av dem utlämnad till att korsfästas, men det var efter Guds fastställda råd och förutseende. Hos profeten Jesaja i det 53 kapitlet, där kan vi också se något om detta. Att det var efter Guds fastställda råd. Att det var Herren som här handlade. Herren Gud handlade i detta. Ni känner till detta underbara kapitel, Jesajas 53 kapitel. Som ju är precis som om Jesaja hade varit med där på Golgata och sett Herren Jesus där lida och dö. Men vi ska bara läsa där i slutet av det kapitlet där det står att det behagade Herren att slå honom med krankhet. Tänk, det behagade Herren att slå honom med krankhet, med sjukdom, med nöd, ja med död. För att vi skulle slippa. Det var för att vi skulle slippa detta. Och om hans liv så blev ett skuldoffer, så skulle han få se avkomlingar och länge leva. Och Herrens vilja skulle genom honom ha framgång. Eller som det står i en ännu äldre svensk översättning. När han givit sitt liv till skuldoffer, så skall han få sed, alltså avkomlingar, och länge leva. Och Herrens uppsåt skall ut i hans hand ha framgång. Herrens uppsåt, Herrens beslut, skulle i hans hand ha framgång. Och vidare läser vi där den 11:e versen. Ja, av den vedermöda hans själ har utstått skall han se frukt och så bli mättad. Genom sin kunskap skall han, den rättfärdige min tjänare, göra många rättfärdiga i det han bär deras missgärningar. Här ser vi också varuti rättfärdiggörelsen består, då det står att han bär deras missgärningar. Han skulle göra många rättfärdiga, då han bar deras missgärningar. Och han bar ju dina och mina missgärningar på sin kropp på trä. Och framställde också oss därför inför Gud, heliga och rättfärdiga i sig själv. Det är någonting som följer med detta. Att han bär deras missgärningar. Och på många ställen i skriften där det står många, så betyder det ju alla. För alla, det är verkligen många, som någon har sagt. Det är ofta vi möter det. Det står många i betydelsen alla. Han skulle göra många rättfärdiga i det att han bär deras missgärningar. Därför skall jag tillskifta honom hans lott bland de många, säger Herren. Och med talrika skaror skall han få utskifta byte. Eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare. Han som bar många synder och bad för överträdarna. Ja, det gjorde ju Jesus där på korset. Han bad för överträdarna. Han bad då också för oss, vi som är samlade här denna stund. Tänk vad han ber där inför sin far på korset. Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Det var det som korsfäste honom. Men det var också du och jag. Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Hörde fadern hans bön? Jo, det står så, att han blev bönhörd för sin Guds fruktans skull. Och den himmelske fadern förlät det syndiga människosläktet för alla deras synder och brott. då han ser sin son hänga där på korset, lidande, blödande, så som ett skuldoffer, som vi läste här, då skulden var lagt på honom, så svarar Gud i himmelen att det är tillräckligt och nog. Han är blidkad och nöjd. Och det gjorde han ju genom att uppväcka honom från de döda. Uppståndelsen är vittnesbördet om detta. Att Gud är försonad, blidkad och nöjd. Honom har Gud uppväckt, säger herr Petrus på den första pingstdagen. Sedan han lossat dödens vånda, medan det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. Han kunde inte behållas av döden, han hade besegrat dödens makt. Han uppstod ifrån det döda. Och vi vet att han, som vi ju blev påminna om under påsktiden, att efter uppståndelsen visade sig Jesus under 40 dagar för sina lärjungar. Ända fram till tiden för hans upptagande till himmelen. Och det fanns också många andra vittnen som hade sett honom vara uppstånden. Precis som här David, konung David, hade förutsagt att han skulle uppstå. Jag tänker på det som vi läser i första Korintierbrevets 15 kapitel. Aposteln Paulus skriver ju där. Han skriver mycket enkelt om det som hade skett. Att Kristus har dött för våra synder enligt skrifterna. Och att han har blivit begraven. Och att han har uppstått på den tredje dagen enligt skrifterna. Och att han blev sedd av Kefas, sedan av de 12. Sedan blev han sedd av mer än 500 bröder på en gång. Av vilka de flesta ännu lever, men några är avsomnade. Alltså när Paulus skrev detta så fanns det ännu många ögonvittnen till Jesu uppståndelse. Många levde ännu av dessa 500 som man här talar om. Så de som undrade över detta kunde ju helt enkelt gå och fråga dessa som hade sett honom. Och så är det med det som vi läser om i den heliga skrift. Att det är verkligheter. Det har verkligen skett. Det är inte klokt uttänkta fabler. Utan det är som både Petrus och sen aposteln Johannes också säger, att det är det som de hade sett och hört. Det är predikade det. Det är verkligheter. En verklighet att Jesus har dött på Golgata kors. Och det är en verklighet att han har uppstått på den tredje dagen. Och det är en verklighet att han har farit upp till himmelen. Och det är en verklighet att han har sänt den heliga ande på detta synliga sätt som skedde här på pingstdagen. Inte på det sättet att Guds ande då liksom för första gången kom hit till jorden och verkade här. För han hade verkat allt ifrån begynnelsen. Vi läste det igår att Guds ande var med där vid skapelsen. Och när Gud skapade himmel och jord. Och också Guds ande där. Men på ett särskilt synligt sätt kom Guds ande här över apostlarna. Och de hade fått den befallningen att de skulle vänta på detta tillfälle där i Jerusalem. De skulle bli beklädda med kraft ifrån höjden. Och vi kan finna att det var efter detta särskilt som de hade ett helt annat ljus över det som hade skett. Och med frimodighet började predika det, så att de inte längre stängde sig inne bakom låsta dörrar, utan de gick ut med frimodighet och predikade, precis som herr Petrus vid detta tillfälle gjorde. Det var Guds ande. Och Jesus hade ju sagt att Guds ande skulle påminna dem om det som Jesus hade sagt. Och han skulle leda dem till hela sanningen. Och hela sanningen har vi fått i Guds ord. Det har vi idag. Genom apostlarnas skrifter. Där är sanningen uppenbarad. Vi behöver inte någon mer uppenbarelse, utan vi har den fullt ut, så mycket vi behöver, i vår bibel, i den heliga skrift. Apostlarna förkunnade hela sanningen, allt Guds råd om vår frälsning och salighet. Så vi ska inte vänta på det sättet efter nya uppenbarelser, som somliga väntar på att det ska komma något särskilt, kanske i denna tid nu. Utan vi har Guds ord. Och det är precis som vi blev påminna om i inledningen här, att det är viktigt att vi tar vara på det ordet vi har fått. Att vi aktar på det och tar emot det, gömmer det, bevarar det i våra hjärtan och ber om Guds andes nåd och upplysning till att kunna se vad Herren vill säga oss i ordet. För vi kan inte det av oss själva. Man kan studera i andra ämnen och inhämta kunskap. Men i det här avseendet så är man beroende av Guds ande till att kunna förstå Guds ord, helt och hållet av Guds ande. Det är han som får upplysa oss. Och det är som katekesen säger, att han upplyser med sina gåvor, med lag och evangelium. Lagen så att vi lär känna oss själva, och evangelium så att vi lär känna vår frälsare. Det är den upplysningen vi ständigt är så beroende av. Vare sig vi läser hans ord där hemma i enskildhet eller vi är samlade på detta sätt, så är det beroende av vad Guds ande ger. Och det var någon som sa för nu rätt många år sedan, att i den yttersta tiden så ska predikas mycket. Ska finnas mycket en kristen verksamhet. Men det som kommer att saknas, det är Guds ande i detta. Någonting som Guds ande inte kan bekänna sig till. För han bekänner sig endast till Guds ord, till det klara Guds ord, det som är ande och är liv. Genom det han verkar, och han verkar inte liksom så där överväldigande alltid när det gäller våra känslor eller så. Utan han kommer, som det står, som en sakta susning. Därför kan han vara med oss där vi är församlade, två eller tre. Vi vill gärna vara många. Och kanske Många kristna idag vill visa inför världen att vi är många. Man hade en manifestation för några veckor sedan i Stockholm, där man vandrade på gatorna och där man samlades i Kungsträdgården. Det lär ha varit 14 000. Men det är inte säkert att Guds ande var med. Jag vet inte om det var Guds ord som gällde. Men där vi är samlade, två eller tre i hans namn, där är han mitt ibland oss. Det är ett säkert och fast löfte. Och därför ska vi inte liksom sörja över detta att vi kanske är få. Vi är få som samlas. Det är så nu i våra nordiska länder att det är ofta få som samlas kring Guds ord. Två eller tre eller något fler. Men oftast inte de stora skarorna. Men Herren är med i sitt ord. Och hans ande kan göra stora under ibland oss. Må vi förtrösta på det och förlita oss på Herrens kraft. Kraft ifrån höjden som lärjungarna fick ta emot. Som gjorde den frimodiga. Så att de gick ut med budskapet. Och det var ju det som Herren ville att det skulle predikas. Först i Jerusalem. Tänk att Jerusalem fick en sådan nådetid. Folket där som hade varit med om detta. Som hade ropat emot Jesus. Korsfäst, korsfäst honom. Det var det som nu fick höra först budskapet om hans död och uppståndelse. Och som det står där i den 36:e versen. Därför må hela Israels hus förvisso veta att den är Jesus som ni har korsfäst. Honom har Gud gjort till Herre och till Kristus. Vi fick höra att han var gjord till Herre. Han var Kristus. Han var den utlovade. Och vi nämnde här om David. Och då kan vi tänka på det som Jesus sa en gång också till judarna angående David i Matteus 22 kapitel. Han frågade dem, vad synes er om Kristus? Vilken son är han? De sade till honom, Davids. Han sade till dem, hur kan då David i anden kalla honom Herre? Sägande Herren sade till min Herre, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom Herre, hur kan han då vara hans son? Ja, det kunde de inte svara på. De förstod inte det. Men Guds son, han var Davids herre. Herren sa det till min herre. Herren är min herde. Mig skall inte fattas. Det var Kristus som var Davids herre och herde. Och han hade genom Guds nåd fått se och skåda in i det som skulle ske långt fram i tiden. Vi kan ju läsa om det i Samuels böckerna. Hur David ville bygga ett hus åt Herren. Men Herren säger att Herren skulle bygga ett hus åt David. Ja, det var just det här huset. Det var han som skulle komma av Davids hus och släkt. och som skulle sitta på Davids tron till evig tid, Jesus frälsaren. Så Jesus frälsaren var Davids herre, och han behövde en sådan herre. Han behövde en frälsare, David. Och han säger: i synd är jag född, och i synd har min moder avlat mig. Därför behövde han en frälsare som kunde förlossa honom ifrån synden. Och när han hade fallit djupt i synd och skam och elände, så behövde han vända sig till Herren. Och som han gör, David, i den 32 salmen, som det är så gott att läsa. Och där många har instämt på samma sätt inför Herren i syndabekännelse. Där han säger: säll är den vilkens överträdelse är förlåten, vilken synd är överskyld. Säll är den människa vilken Herren icke tillräknar missgärning, och i vilkens ande icke är något svek. Så länge jag teg försmäktade mina ben vid min ständiga klagan. Ty dag och natt var din hand tung över mig, min livssaft förtorkade såsom genom sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde icke min missgärning. Jag sa det: jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Då förlät du mig min synds missgärning. Är det också vår erfarenhet? Har vi fått göra Davids erfarenhet? Det var för en del år sedan en rektor i Stockholm, rektor vid lärarhögskolan, som tillhörde våra kretsar. Men så kom han bort. Han liksom intogs av denna världen. Man kan säga att det blev för honom som för Demas. Han fattade kärlek till denna världen. Han började bli upphöjd, och han kom i, blev sedd i tv och så vidare. Och det där, det ledde till att han kom bort från vägen. Men en dag så kom han tillbaka, och så sa han: jag har gjort Davids erfarenhet här i den 32 salmen. Då förlät du mig min synds missgärning. Han hade lämnat sin familj också. Så det var ett stort elände med det hela. Men tänk att också en sådan, precis som David, fick komma tillbaka. Och så kunde han också förvisso få gå saligt ur tiden för en del år sedan, hem till Herren av nåd. Samma nåd som för David, som hade också syndat svårt. Men det finns förlåtelse. Finns det också för oss? Ingen som har syndat så svårt att det inte finns förlåtelse hos Herren. För den är oss förvärvad och vunnen. Och då skulle vi inte hålla oss borta som David gjorde en tid, när han höll på att försmäkta där. Då han höll sig borta från Herrens ansikte. Nej, vi skulle vända om till honom. Bekänna vår synd för Herren. Och få meddelandet på nytt: dina synder är dig förlåtna. Det har vi rättighet till. För Jesus är utgiven för våra synders skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Ja, jag nämnde här Jerusalem, och då kan vi också tänka på det som var sagt hos profeten Jesaja i det 40:e kapitlet. Till Jerusalem: trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och predika för det att dess vedermöda är slut och dess missgärning är försonad, och det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Det är detta som ska predikas. Det frågas här i samma kapitel: vad ska jag predika? Och så svaras det att allt kött är gräs och all dess härlighet så som ett blomster på marken. Det ska predikas hur det är med människan. Men det ska också predikas att dess missgärning är försonad, att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Det skulle predikas för alla folk. Och här är ju någonting dubbelt, kan vi finna. Det är dels detta att skulden är betald, men sedan också att vi har fått rättfärdighet. Vi har blivit rika. Det som är uttryckt i en del enkla läsaresånger, att vi har blivit rika. Det var en författare som skrev att vi har blivit bottenrika. Inte kanske inte så väl valt uttryck, men han menar ju att vi har fått en oerhört stor rikedom i Kristus, i Kristi rättfärdighet. För man kan vara skuldfri och ändå fattig, men det behöver vi inte vara. Vi har fått dubbelt igen av Herrens hand. Skulden betald, rikedom. Det är det där guldet som omtalas i Uppenbarelseboken. Och vad är det för ett guld? Jo, det är Kristi förtjänst. Det är det värdet som ligger i det som han har gjort. Många kanske tänker att det guldet är, det måste vara tron som är guldet som vi får ta emot. Ja, det kan vara rätt på sitt sätt, men det är inte tron som gör oss rika inför Gud. Inte tron i sig själv, utan det är det som tron omfattar. Det omfattar Kristus. Det är guldet, det är Kristi förtjänst. Rosenius skriver om detta. Ni minns det nog, ni som känner hans skrifter. Att guldet som erbjudes, det är Kristi förtjänst, hans lidande, hans död, hans gärning för oss, hans rättfärdighet. Där får vi vara rika i det. Vi behöver inte vara fattiga inför Gud. Vi får bekänna oss vara fattiga, syndiga människor i oss själva, men inför Gud i Kristus rika. Verkligen rika. Så fick också Jerusalem höra denna predikan på nytt. Och det står sen här efter vår text att när de hörde detta fick de ett styng i hjärtat. Och de sa till Petrus och de andra apostlarna: ni män och bröder, vad ska vi göra? Ja, vad skulle de göra? Tänk när det blir så för en människa att man frågar sig: vad ska jag göra? Vad ska jag ta mig till? Med mina synder, med min skuld. När jag varit med om att korsfästa Kristus, vad ska jag ta mig till? Paulus säger också till fångvaktaren där i Filippi som ställde en liknande fråga om vad han skulle göra, så fick han svaret: tro på Herren Jesus Kristus, så blev du och ditt hus frälst. Han visades till Jesus, till att tro på honom. Och tron, vad är det egentligen? Jo, det är, vi kan säga att det är en förtröstan. Jag tror att det är biskop Pontoppidan som särskilt framhåller detta, den danske biskopen, när det gäller tron i sin trospegel, att det innebär förtröstan. Förtröstan på Herren Jesus Kristus. Förtrösta på honom. Lita till honom. Bygg på honom. Det är det vi hänvisas till. Och som om vi anknyter än en gång till Josefs historia, så sa ju farao till de hungrande skarorna där i Egypten: gå till Josef och gör vad han säger. Och så står det i Nya testamentet: gå till honom, den levande stenen, som väl av människa är förkastad, men hos Gud är utvald och dyrbar. Det är Jesus. Gå till honom. Vi sa här från början, han som skulle ge liv och övernog, den levande stenen, och låt er uppbyggas som levande stenar. Han ger oss livet så att vi blir levande. Och så uppbyggs då Guds församling här på jorden på profeternas och apostlarnas grund, där hörnstenen är Jesus Kristus själv. Gå till honom, den levande stenen. Och jag vill bara avsluta med det som Paulus predikade i Antiochia. Vi går lite längre fram i Apostlagärningarna till det 13 kapitlet. Så står det där i den 38 versen: därför var det er veterligt, står det här i min bibel, därför skall ni nu veta, ni män och bröder, att genom honom blir er förkunnad syndernas förlåtelse, och att från allt varifrån ni inte kunde rättfärdiggöras genom Moses lag, blev var och en som tror rättfärdiggjord i honom. Det var en lekmannapredikant i norra Sverige som verkade för mer än 100 år sedan. Han hette Zacharias Lindmark. Och han myntade det uttrycket här angående dessa verser, att det var den kungliga kungörelsen om syndernas förlåtelse. Och förr i tiden, så när det var en kunglig kungörelse som kom ifrån kungen, då lyssnade folket till. Då var det något märkvärdigt, något stort. Och detta är verkligen något stort. Ifrån konungarnas konung, en kungörelse över världen idag och till oss, att genom honom, genom Jesus, blir er förkunnad syndernas förlåtelse. Och det som vi inte kunde rättfärdiggöras ifrån genom Mose lag, det blir var och en som tror rättfärdiggjord i honom. Därför, kära vän, gå till honom, den levande stenen. Och se till, som det sen också står där i Apostlagärningarnas 13, se till att över er inte kommer det som är sagt i profeterna: se ni föraktare, förundra er och bli till intet. Ty ett verk verkar jag i era dagar, ett verk som ni inte ska tro om någon förtäljer det för er. Det blir förskräckligt för Herrens föraktare. Det som tar över Golgata lättaste språng, som det står i en sång. Då blir det förfärligt att möta honom då han kommer tillbaka. Men vi behöver inte ha det på det sättet. Och det vill inte Herren. Han vill att vi ska allesammans kunna möta honom med fröjd när han kommer. För det runna blodets skull. Det har värde inför Gud, av människor föraktad, men av Gud utvald och dyrbar. Blodet är dyrbart i himmelen. Amen. Ja, Herre, tack för det runna blodet. Och giv att det inte på någon av oss må bliva förspilt. På dig jag förtröstar och beder. Gud, vare mig syndare, nådig. Tack Herre för denna dag och dessa tillfällen här då vi har fått vara samlade omkring ditt ord. Hjälp oss nu att kunna gömma och bevara det i våra hjärtan. Amen.